all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive,
en väldigt komprimerad sammanfattning av det projektet som jag och Anil och Maria ska dra igång i höst. Och vi kallar det för Eminenta, Etiology of Myocardial Injury Following Non-Cardiac Surgery, a Prospective Clinical Trial. Och bakgrunden till det här projektet är att på senare år har kommit flera stora studier där man kollar på patienter som genomgår icke-kardiell kirurgi och utvecklar troponinstegring. Och bland annat den här studien då, som kallas för Vision-studien, som är en stor studie där man kollar på över 15 000 patienter. De var över 45 och det var kirurgi, så att de var tvungna att övernatta minst en natt på sjukhuset. Och då såg man att redan vid väldigt låga troponinstegringar så ökade mortaliteten, och den ökade mer ju mer troponin de släppte. Det kanske är logiskt. Och det var hela 11,6% av patienterna då som hade minst en liten troponinstegring i den studien. Och sen har man gjort massvis med studier. Och då har man visat att troponinstegring är en oberoende prediktor för mortalitet perioperativt. Och de flesta fallen verkar komma inom de första 3 dygnen efter kirurgi. Och man har också hittat lite riskfaktorer, och risken ökar med ökande ålder om man redan har kardiovaskulär sjukdom eller riskfaktorer som diabetes och njursvikt. Och förstås om man har förhöjt troponin redan innan eller pro-BNP. Och sen verkar det vara sämre att bli akut opererad än elektivt. Och det är fler grejer också, men jag tog några exempel. Och det har ju varit ganska mycket diskussioner, inte minst på den här kliniken, om vi ska ta troponin på patienterna. Men om man tittar på den här Vision-studien så är det ganska mycket som talar för det. För att hela 84% av patienterna hade inga som helst subjektiva symptom, alltså av de som fick troponinstegring. Och nästan 60% hade inte heller några EKG-förändringar. Och då kan man ju tänka att det kanske är bra, om man ändå inte har några symptom så kanske det inte är så farligt. Men så är det inte, utan mortaliteten är inte kopplad till om man har EKG-förändringar eller symptom, utan den slår lika hårt över alla som får troponinstegring. Så att man kan säga att det är ganska vanligt, och det är farligt, för att i den här stora studien så var det 10% av patienterna som hade troponinstegring, även inklusive de med jättelite troponinstegring, som dog inom 30 dagar. Och mortaliteten är inte bara beroende på hjärt-kärlhändelse, utan över hälften där var liksom andra komplikationer som pneumoni och sådana saker. Och då undrar man ju, vad beror det här på? Och Linn visade ju väldigt tjusigt att det finns ett samband mellan perioperativt blodtrycksfall och troponinstegring. Men det kanske inte är hela sanningen, utan vi tror att det kanske är en multifaktoriell genet. Det kan vara massa olika saker. Men man har gjort en del studier. Förr kollade man mycket på de som uppfyllde kriterierna för akut koronärt syndrom, alltså hade både troponinstegring och symptom eller EKG-förändringar. Om man tittar på dem så är det många som har kranskärlsobstruktion, och man har gjort retrospektiva studier med koronarangio och även så här obduktionsstudier, så har de plackrupturer och påverkan på kranskärlen. Det finns också så här fallstudier där man har kollat på Takotsubo-patienter, och det är en liksom oväntat hög andel av dem som har startat perioperativt. Ja, och sen kan man också undra om den här liksom trombosbenägenheten som ofta kommer vid kirurgi, om det bidrar på något sätt, eller om det helt enkelt är det som vi säger, att det har varit blodtrycksfall och cirkulatoriskt och det är en typ 2-infarkt. Men vi vet liksom inte så mycket egentligen. Det finns också en diskussion om att det kan vara så att det är små lungembolier som inte märks i dyspné, men som ändå ger det här troponinsläppet. Så vi tycker att på den liksom, litteraturen som finns, så kan man inte utesluta orsaker som vi faktiskt kanske egentligen borde följa upp, och att de här patienterna borde träffa en kardiolog, och en del kanske behöver olika typer av insatser. Och vi vet liksom inte heller hur vi ska ta hand om de här patienterna för att minska mortaliteten. Så det vi vill göra då är att kolla på en del av de här potentiella bakomliggande orsakerna till perioperativ troponinstegring. Och den primära hypotesen är att det kanske är en ökad plackbörda som ligger bakom det här hos de som utvecklar det. Och de sekundära, ser ni här, stressinducerad kardiomyopati kanske är en bidragande orsak. Ökad trombocytaktivitet, signifikanta perioperativa hemodynamiska förändringar och kanske lungemboli. Så det vi ska göra då är att vi ska ha två grupper, 35 i varje. En som får troponinstegring och en som inte får. Och så ska vi undersöka dem med kranskärlsröntgen och lungemboliprotokoll med datortomografi. Gjorde jag så bara för att det här fältet. Och sen ska vi kolla på dem med hjärteko. Och så ska vi ta massa prover förstås. Men bland annat de här platelet-derived microparticles, som är en markör för trombocytaktivering. Och kolla på journaler och narkoskurvor. Och kolla hur mycket vasoaktiva droger de har fått och så. Så vi ska försöka suga ut mycket information om varje patient.
CT-angio alltså, ja. Kranskärlen också då?
Precis. Mm. Och det är samma undersökning liksom. Så får man båda. Och inklusionskriterierna då är patienter mellan 45 till 70 år. Och vi drog gränsen vid 70 år för att ju äldre man blir så är det liksom, det börjar bli mer och mer normalt att ha kranskärlsförträngning, så att det kommer bli svårt att skilja ut det annars. Det ska vara patienter som genomgår större kirurgi, vi har sagt minst 2 timmars anestesitid, och som ska vara kvar på uppis över natten och inte ha någon känd iskemisk hjärtsjukdom. Och exklusionskriterierna är förstås att de inte vill vara med, och språk- och kommunikationssvårigheter. Sen ska vi inte heller ta med dem som har troponinstegring redan på nollprovet, utan vi tar dem som utvecklar liksom från noll. Och så är det lite andra kontraindikationer där, eller exklusionskriterier. Och det här är ju förstås inte bara vi tre, utan det är ett helt gäng människor involverade. Så det gör Nil och Marja härifrån. Och Kerstin Sedelund är radiolog på Huddinge och har hållit på jättemycket med där koronarangio med CT. Man gör en jättestor studie nu på liksom friska försökspersoner, de bara manglar folk genom CT-apparater med just den här undersökningen, och hon är involverad i det. Och sen är det 2 kardiologer från SÖS, Per Thornvall och Martin Sundqvist, och en kardiolog från Danderyd, Håkan Wallén. Ja, det var nog mina 10 minuter tror jag. Tack.